Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Det är söndag, Ann, och vi sitter här.
Vi sitter här.
Alltid lika roligt att se dig.
Ja, det är det verkligen.
Du är mycket snygg idag.
Men tack, du är också mycket snygg. Det syns inte kan se oss för att vi är väldigt mönstrade båda två.
Ja.
Spektakulärt klädda.
Mycket.
Ja. Mm. Lyser upp novembermörkret.
Nu kastar vi oss på veckans irritationsmoment. Får jag börja? För jag är så himla...
Jag ser på att du håller på att spricka av irritation. Så shoot, vad irriterar du dig på?
Veckan som har gått har jag... mer än vanligt irriterat mig på halvdugliga människor. Alltså människor som i sin yrkesroll bara duger till hälften.
De fyller 50% i tjänst men uppbär 100% i lön.
Så kan man säga. Ja. Och ställer i sin oduglighet eller partiella oduglighet till mer jobb, besvär, irritation, frustration. För andra som är heldugliga.
Som de måste hantera oduglighetens konsekvenser.
Precis. Ja. Min uppfattning är att de här människorna ofta har en slags det här räcker gott inställning till sig själv. Och sin,
good enough, ja, som precis. En bok heter för några år sedan.
Ja, och det är så de går igenom sina arbetsuppgifter och sina olika de hinder de tycker sig möta. Eller de arbetsuppgifter de framläggs eller ställs inför. Och då står man där och tycker att fast om du bara gör good enough, då blir det också dåligt för mig. För att jag är sammankopplad med dig. Och
precis,
din...
du drar ner mig skiten. Ja.
Och då har man valet att antingen leva med detta eller göra mycket mer jobb själv. Dra mer själv. Ja.
Och jag kan sätta min hatt på att du då gör mycket mer jobb själv. För då man tänker inte så här, om man är som du och jag så tänker man inte ja men vi låter väl det vara. Utan då tänker man okej, nu måste jag täcka upp.
Nu måste jag täcka upp. Ja. Nu måste jag se till så att jag gör allt vad jag kan för att detta inte blir bara ett halvfiasko.
Det är som de jävla grupparbetena i skolan. Faktiskt.
Ja, snålskjutsåkarna.
Ja, precis. De här liksom slöfockarna. Som aldrig riktigt fattar att de åker snålskjuts. För jag tror att sammankopplat med den här liksom... halvodugligheten eller halvdugligheten är också en mycket bristande självinsikt.
Ja, precis.
Nu blir jag lite så genusupprörd. Mm. För jag tycker att de halvdugliga ofta är män.
Det är min erfarenhet också. Och att de
och att
som täcker upp...
de täcker upp är ofta de duktiga flickorna.
Ja, precis.
Så är det.
Ja. Så att jag tänker att med min veckans irritation så vill jag ändå uppmana alla ni, alla vi, som är såna där som har täckt upp.
Mm. Och som de dugliga.
Ja, de dugliga. Att vi ställer högre krav på dem som åker snålskjuts eller som bara tycker att det här, herregud, jag kom ju. Är ni inte nöjda?
Jag är ju här.
Vi ska trycka tillbaka detta och säga upp till, nej, det krävs mer.
Säg
upp
så
till
här,
bevis.
Detta duger inte.
Det duger inte.
Nej. Det duger bara till hälften. Mm. Och hälften är inte good enough.
Det är det inte. Inte jag. När man har med mig eller med dig att göra
nej,
i alla fall.
Nej, sannolikt inte.
Vad har du irriterat dig på?
Alltså jag har irriterat mig på så otroligt mycket så jag har en jättelång lista. Men jag måste välja en sak.
Ja, så är det.
Ja,
men det kommer en ny vecka sen.
kommer en ny vecka. Jo, och detta som jag nu ska lyfta. Det har jag irriterat mig på väldigt länge. Och när jag såg det första gången så fattade jag inte vad det handlar om. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det handlar om. Så att jag vill gärna ha din input, som man säger på modernt språk. Mm. Den här grejen med att folk, det vill säga i det här fallet män... Mm. kallar andra män för herr som någon slags hedersbetygelse.
Ja.
Det sätts så i kommentarsfält. Liksom så, kanske Ivar Arpi skriver en jättebra text eller Henrik Jönsson gör en superbra video. Då skriver andra män så här: tack herr Arpi eller herr Jönsson, detta var det bästa jag har sett någonsin. Jag fattar inte det. Varför? När blev liksom här någon slags jävla medalj?
Sammanhänger detta med att man återinföra niandet? För det kan man ju också säga unga människor gör, fast på ett felaktigt sätt. Så att de förstår inte att det där...
Unga människor är ju nästan alltid halvdugliga, om vi ska vara helt ärliga. Så att återknutet till tiden. Nej, men detta här, det är ju män liksom som kanske... Män allt mellan typ 30 och döden. Alltså påfallande ofta. Men det här liksom...
Jag har två teorier.
Herr Nilsson, ja. Du är fantastisk.
Ja. Det, om det är formulerat så är herrandet då, eller titulerandet med herr och fru, ett försök att lyfta den man tilltalar. Alltså jag ser mig som stående ett trappsteg nedanför.
Exakt.
Därför tilltalar jag dig med herr eller fru.
Ja, precis.
Om någon tilltalar mig med fröken, alltså då tänker jag tillbaka på när jag var liten eller yngre. Om någon sa då fröken Olsson, jag heter Olsson då, då var det det omvända. Det var ju ett sätt för den som uttalade detta att ställa sig över mig och säga fröken, liksom. Att man blir nästan, man blir lite förminskad.
Exakt.
Men det du beskriver är ju snarare en lite löjligt sätt att försöka höja den man tilltalar.
Ja, alltså jag uppfattar det som ett sätt att sätta sig, att göra en hierarki där man sätter då herr Nilsson överst på pyramiden och sen själv som någon som står där under och tittar på herr Nilsson och säger, herr Nilsson, din senaste krönika var det bästa jag har läst.
Ja,
eller herr Nilsson, du är den kanske viktigaste rösten i svenska. För kopplat med det här jävla herrandet så är de här groteska överdrifterna.
Ja, just det.
Alltså det är ju groteskt.
Ja, det är det.
Att säga liksom att du är avgörande för Sveriges framtid. Nej, ingen är avgörande för Sveriges framtid. Alltså dämpa, och kanske det där min irritation kommer in.
Det blir
inte så jävla överdrivna. Nej. Alltså vad fan, beröm folk, det är jättebra. Men var lite rimliga.
Ja. Men herr och fru kör man ju med i Svenska Akademin. När de sammanträder så är det herr ditten, fru datten.
Ja.
Och om jag uppfattar den, vad är premissen för det sättet att, att tilltala varandra, då är det att man är inte sina övriga titlar i det rummet, utan där är man sin person.
Aha, alltså alla kommer man liksom, in med... Man är inte professor ditten.
Nej, utan man är här och så efternamn då. Eller fru och efternamn.
Mm.
Och sen när man utträder ur detta...
Men om man är ogift, är man fru då också?
Jag vet inte.
Kristina Lugn har väl aldrig varit gift? Fru Lugn, det låter bra.
Ja, de kanske bestämde sig för att... när...
För fröken Lugn låter lite förminskande.
Ja. Nej, jag tror det är herr och fru, men vad vet jag?
Om någon kallar mig fru Heberlen, då blir jag lite sur. För jag vet inte, jag tycker inte det låter så jävla nice.
Nej. Men fru Heberlen, du är avgörande för Sveriges framtid. Hur känns det?
Tack fru Windham, jag tycker att du är en mycket viktig röst också. Och den krönikan du hade i GP i morse, den förändrade hela mitt sätt att se på världen.
Den förändrade Sverige.
Den förändrade Sverige.
Ja. Nej, men ta det isigt med titulaturen.
Ja, vad fan, sluta med det här tramset. Beröm människor, men var rimliga. Var rimliga bara.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Vi ska glida över på någonting väldigt spännande. Vi har ju en liten för tidig julklapp här som vi vill avisera till alla följare till Söndagsskolan. Vi kommer faktiskt att göra en adventskalender, en julkalender. Ann och Anna-Karins julkalender.
Nu har vi fanfarer. Tänker detta.
Och varje dag i december, med starten första naturligtvis, avslutning på julafton, så kommer vi att ge er ett avsnitt där vi går igenom julen helt enkelt.
Det kan man säga. Ja. Lite julrelaterade teman.
Och vi kommer att ge goda råd och roliga anekdoter och personliga val av historier, sånger, allt möjligt.
Vi kommer säkert reta oss lite också.
Det blir förmaningar, så att det blir en ordentlig jul.
Mm. Vi kommer att äta jättedyra lussekatter, för inför detta så har jag bullat upp med lussekatt som jag köpte på Tösebageriet.
Ja.
Kommer du ihåg vad jag sa att en lussekatt kostar?
Ja, det var
40
horribla
kronor.
Priser. Ja.
Vi måste snart starta en Patreon. För dessa lussekatter kommer ruinera oss.
Men vi kommer att göra julkalendern, och därför så blir dagens tema nämligen det ni nu alla känner. Ni väntar på julkalendern. När kan det inte bli första december snart nog? Därför är temat idag väntan och förväntan.
Ja, i väntans tider är det vänt. Välbekomme kan man väl säga.
Vad associerar du till när du hör ordet väntan?
Alltså det jag tänker på först, det är faktiskt... Michels oerhört kända och berömda marshmallow, vad heter det nu, marshmallow-experimentet.
Ja.
Och du känner till detta naturligtvis. Mm. Och det gör säkert alla våra bildade och kunniga lyssnare också. Men vi kan ta lite repetition ändå. Marshmallow-experimentet innebär att Michel och hans kollegor, de här barnen var väl 6 år gamla.
Mm.
De lät ett större antal barn på 6 år kom in i ett rum där det låg en marshmallow på bordet. Och så sa de till barnen så att du får gärna äta upp den här marshmallow nu om du vill. Mm. Men om du väntar tills jag kommer tillbaka så får du en till. Det vill säga om barnet i fråga lyckades hantera sin otålighet och sin lust efter denna stora fluffiga vita sockerboll, mm. så blev barnet rikligen belönat, för då fick barnet dubbelt så många marshmallows, det vill säga två istället för en. Och så lämnar då försöksledaren rummet och så spelar de in barnen. Och de här, ni kan googla fram det på YouTube, för det är faktiskt väldigt roliga som är klippta en del av barnen. Och gud vad de kämpar. En del, så fort dörren har stängt, så bara handen fram direkt och rakt in i munnen. Kan inte vänta en sekund liksom.
Ja, precis. Och sen så i förlängningen av detta handlar, följer man då de här barnen, precis. Och ser hur, precis. Beroende på om man var en sån som kunde vänta eller inte, så finns det en viss samband med hur väl de man sen lyckas. Klarar skolgången och överhuvudtaget att kunna, detta att kunna vänta, skjuta upp belöning är ett karaktärsdrag eller en förmåga som med stor sannolikhet då kommer att bringa dig viss typ av lycka, precis, för det här, och framgång. Ja,
för det handlar dels om att lyckas i skolan, som ju sen är förutsättning för att lyckas med högre studier och lyckas i yrkeslivet. Men det handlar faktiskt om att också om att lyckas i relationer. Ja. Och man ser också att de barnen som var de som liksom kastas över marshmallows fort dörren hade glidit igen. Där fanns en överrepresentation i hamna i kriminalitet och drogmissbruk. Ja. Mm. Medan de som då, alltså en del satt helt lugnt och bara tittade. Medan andra liksom, åh gud vad han kämpade, de liksom satt på händerna och så vidare.
Ja.
Men de människorna lyckades väl i livet. Ja, och det är ju det som är det spännande. Mm. Att det visar hur viktigt det är att kunna, för det här handlar ju i grunden om att föreställa sig en belöning längre fram.
Ja, just det. Precis. Och vilket ju utbildning är mycket, alltså att ge sig på en utbildning som är 3, 4, 5 och ett halvt år innebär att man kanske inte har det så fett under några år. Man får jobba hårt och sen, om man har tur, så kommer man kanske att få göra roliga saker och också möjligen få en god lön. Nu får man ju inte det så mycket i Sverige, om man, särskilt inte om man som du och jag har ägnat sig mycket åt humaniora.
Nej, det var uppenbart. Det var helt meningslöst.
men vi har ju roligt, vi har ju den här podden nu till exempel.
Det hade vi aldrig klarat utan vår doktorsexamen. Men därför skriver jag en avhandling. Men jag tänkte faktiskt på detta experiment mycket när jag själv skrev en avhandling.
Ja.
För att skriva en avhandling är i många stycken mycket, mycket jobbigt och tråkigt. Och det är mycket ensamt. Sen är det mycket med det som är fantastiskt roligt, seminarieverksamheten och man styr sin tid och så. Men då föreställde jag mig i mörka stunder den oerhörda belöning som jag uppfattade var liksom den dagen när jag faktiskt disputerade.
Ja.
Festen efter att jag visualiserade mig. Ja, precis. Jag tänkte på alla fina tal som skulle hållas till min ära. Jag tänkte på den snygga klänningen jag skulle ha.
Sen boken
tänkte
jag på du skulle hålla i.
Precis. Mm. Och jag tror att det är det som är nyckeln, just att föreställa sig då den här ena marshmallowen blir två helt plötsligt. Ja. Och den oerhörda glädje detta bringar.
Men tittar man på skolan idag och hur väl ungdomar, barn lyckas eller inte, så finns det ju en väldigt tydlig skillnad mellan pojkar och flickors betyg, där pojkar tappar i princip alla ämnen. Det är bara i idrott som de ligger liksom på samma nivå, om man säger. Och om jag förstår det rätt, så förklaringen till detta, det är många olika förklaringar, sättet man undervisar på och sättet man lägger upp skolan idag överhuvudtaget, missgynnar pojkar mer än vad det medan det däremot gynnar flickor. Men en faktor där handlar om att när skillnaden i mognad mellan pojkar och flickor är som störst, då har flickor övertaget i att kunna skjuta upp belöning, att kunna tänka, planera längre fram, förstå att det jag gör nu, det kommer jag att kunna hämta hem. Mm. Det har betydelse nästa termin eller efter höstlovet eller något liknande. Medan pojkars då lite eftersläpning under de här centrala tonårsåren gör att de är i nuet på ett sätt som också innebär att de fattar studiemässigt dåliga val och prioriteringar. Och det där har man ju inte liksom alls talat om i någon nämnvärd omfattning i svensk skoldebatt, därför att vi har inte fått lov att prata om hjärnan och om alltså att mognadsprocessen tar olika...
Har vi väl inte i Sverige de senaste åren fått lov att prata om att det finns skillnader på pojkar och flickor?
Nej, precis.
Det är ju det handlar om, att det har blivit tabubelagt på något märkligt sätt.
Nej, men den här skillnaden säger ju ingenting om vad de ska arbeta med senare.
Nej,
eller vilka
inte,
möjligheter de ska beredas, utan det här är ju att det här skapar man en nackdel för pojkar genom att, så att inte kunna kalibrera undervisningen så att den möter dem där de är. Och där väntan är, för då är det som där vi började, väntan och förväntan och kunna skjuta upp belöningar skiljer sig åt för pojkar och flickor.
Där pojkarna längre än flickorna lever i det absoluta nuet, det vill säga utan en förmåga att föreställa sig det som kommer senare. Och hur det jag gör idag, de val jag gör idag kommer påverka hur mitt liv ser ut, inte bara imorgon utan om flera år.
Ja, precis.
Och det är en förutsättning för att kunna hantera skolarbetet, eftersom det är precis som avhandlingsarbetet ofta är ganska trevligt.
Ja.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Men det är ju en poäng i det här med väntandet. Att väntan är också tråkig. Ofta den kan vara ju fylld av förväntan såklart. Ja. Vilket är lite trevligare. Men ja, är du bra på att vänta?
Jag är väldigt bra på att göra mig föreställningar om vad som kommer att komma när jag har väntat klart.
Mm.
Och väldigt sällan infrias ju alla dessa förväntningar. Och det är ju ja, men det är ju en del av att diskutera väntan överhuvudtaget.
Ja.
Att väldigt,
väntan är också förknippat med besvikelse.
Ja, precis.
För väntan, ja. I alla fall.
Men det är ju klart att när jag funderade på det här ämnet inför vårt samtal, så tänkte jag på vad har jag väntat väldigt mycket på som verkligen inte har blivit det jag trodde att det skulle bli.
Mm, mm.
Och då kom jag tänka på sådana här milstolpar, händelser i vuxenblivandet. Mm. Alltså studentbalen till exempel, ja. Eller studentdagen.
Ja.
Som man ju byggde upp otroligt mycket under gymnasieåren. Mm, mm. Och sen när det liksom ägde rum så var, jag minns inte att den där balen var någon, det var inte liksom någon...
Det är ju som första samlaget. Första samlaget är ju en fruktansvärd besvikelse.
Ja.
Och det har man ju ändå gått och liksom väntat på olika sätt och gjort sig föreställningar om och kanske varit lite rädd för, men ändå trott att det skulle vara något alldeles speciellt.
Mm.
Och det är det ju inte, särskilt inte om man är 14 år och första samlaget är med någon annan som också är 14 år.
Ja.
Och 14-åriga pojkar har ju ett, inte så mycket finess.
Nej.
Och två, inte så mycket uthållighet.
Nej.
Utan pang, så var det slut.
Ja, precis.
Och lite jo. Så har
men det
varit
där är
rätt
också
mycket,
en, det är en händelse i livet som också är, det är ju någon slags rit.
Ja, det är, ja. Det är en passagerit. Mm. Man måste ta sig igenom den. För efter det så är man i någon mening ändå förvandlad.
Ja, och du är upptagen i en annan krets. Du har varit med om någonting som gör att du då kan uttala dig om det. Du vet, du förstår kopplingar till det på ett annat vis än vad du gjorde innan.
Ja. Och det är ju samma med studenten och studentbarn. Ja. Så det är en passage. Man liksom, nu har vi gjort detta.
Mm.
Nu tillhör vi dem som kan ha en vit hatt på huvudet.
Men det är ju samma med till exempel bröllop.
Mm.
Som också är en sån där sak som är omgiven av enorma förväntningar och föreställningar om hur det ska vara.
Och mycket väntan och planerande. För planerandet är ju en del av väntan också.
Mm. Och vänta på barn.
Mm. Det var jobbigt.
Ja, både att vänta på att om man nu vill bli gravid, att det ska kunna bli på det viset.
Ja.
Det är inte, alltså, det är inte givet att det sker.
Nej.
Jag väntade jättelänge på att få lov att bli gravid.
Mm.
Alltså, eller inte få lov, att det skulle ta sig så att säga.
Ja, så det var en viss startsträcka där. Så
ja. Och sen är det ju väntan, de här 9 månaderna som man tycker är oändliga.
Ja, jag var ju så ung när jag blev gravid första gången. Jag var 21 år och blev gravid helt oplanerat. Och andra barnet, det var ju så planerat för vi ville ha ett syskon. Jag blev gravid med detsamma. Och sen tredje barnet var inte heller, det bara liksom blev så på något vis. Och när det väl blev så var det ju roligt. Men det kan jag kan tycka att det är lite tråkigt på sätt och vis. För att när jag tänker på mina väninnor som när du nu berättar, som verkligen gått och längtat efter att bli med barn. Det är ju säkert en längtan som också är laddad med oro och osäkerhet. Men då måste man sån oerhörd seger när man blir gravid. Och jag har aldrig riktigt längtat efter barn.
Nej.
Det har bara blivit
ja,
så.
För att du fick ju dina 2 första så tidigt också.
Ja, de bara kom. Mm. Och sen kom Fanny då lite oförhappandes på något vis.
Mm.
Men sen var ju själva graviditeten, det är ju en väntan verkligen, i väntans tid.
Ja.
Som
nej, men jag, förlåt.
Men den är rätt besvärlig tycker jag. Särskilt jag gick över tiden med alla mina 3, vilket störde mig, för att min självbild är att jag är väldigt effektiv.
Ja.
Och då var det väldigt irriterande att jag gick över tiden 2 veckor.
Du kunde inte leverera på utsatt
dag. Nej, jag kunde inte leverera. Jag var så jävla noga att hålla deadlines annars.
Ja, ja, precis.
Men här missade jag en mycket viktig deadline.
Men det är ju annars en sån, för jag kan inte komma på så mycket annat i mitt liv som har varit en sån riktig en så skarp brytpunkt där livet ändrar sig från en dag till en annan, när barnet faktiskt finns i ens närhet, när du kan hålla barnet. Och från det,
när barnet är utanför din kropp.
Ja, precis. Ja. Och då är, när denna väntan är över, då är ingenting är sig likt efter.
Nej,
det riktigt.
Det är sant. Första barnet gör ju en enorm skillnad.
Ja.
Då blir man, och det är ju, där är det så tydligt att det är en passage, för det är ju en förvandlande händelse. För när du väl har fått barn så är du förälder.
Ja.
Och då är det någonting som du inte var innan.
Ja, precis.
Precis som efter studenten så är du, har din examen och så
ja,
vidare.
Ja. Men jag lyssnade faktiskt i morse på Ring så spelar vi.
Oj, oj, oj.
Ja, men det är så, jag kan lyssna på det ibland bara av nostalgiska skäl. Att jag sätter på det för att kolla, finns det fortfarande kvar?
Och så känns det bra. Det som jag lyssnar på den här sjövärdersrapporten. Det är som Pelle Moral jag också lyssnar på.
Ja.
Det ger mig en känsla av trygghet. Jag blir alltid lite störd när de har nya. Ja, men sen ibland byter de ut så ibland någon ny röst. Och då blir jag så, nej, detta var inte bra. Och så måste jag vänja mig lite.
Men idag var det en kvinna som ringde in vars, liksom, de här korta samtalen. Det fångade mig ändå därför att hon var pensionär sedan, säg 5-7 år eller någonting sånt där. Men jobbade fortfarande i princip fulltid med att undervisa i matematik på gymnasieskola. Och så frågade programledaren henne, liksom, men du är ju pensionär. Vill du inte bara vara ledig? Typ.
Ja.
Och varpå hon svarar då, men du förstår, när man är pensionär så är det så väldigt många timmar som måste fyllas. Det är så många... Det är så många timmar veckan består av. Och det är väldigt skönt att ha någonting att göra. Och så tänkte jag i mitt huvud, kontrasterade det mot hur man tänker när man är mitt i arbetslivet. Mm. Och när tiden inte räcker till. Mm. Och där man då kan drömskt vänta på eller föreställa sig det tillstånd då jag har all tid att fylla den med vad jag vill då. Och att man avundas den som inte längre arbetar eller som inte längre behöver arbeta. Ja. Och den, för just nu har jag jättemycket att göra. Och det mesta är roligt. Mm. Men du blev det sån här, ja, tänk att det kanske är så jag också kommer att känna när man är i det. Att så många timmar, så lite att göra.
Ja, men alltså, jag jobbar väldigt mycket. Men jag kan ändå faktiskt känna igen med vad den här kvinnan säger. För att nu flyttade ju Fanny, min yngsta, hon flyttade ju hemifrån. Det har jag redan malt om lite. Men det är faktiskt, alltså det där påverkar mig mycket, mycket mer än vad jag hade föreställt mig. Alltså jag känner en sån oerhörd saknad efter henne. Men jag känner också en sån tummet där att nej, men man kommer hem och sen så liksom känner jag så här, men jag åt en ganska rejäl lunch idag och så säger jag till min man att vi skiter i laga middag ikväll. Vi kan väl bara dricka lite te eller häromdagen så delade vi en flaska glögg istället. Det var ändå tillräckligt många kalorier.
Ja.
Men alltså, för även om Fanny, hon var ju 19 år när hon flyttade hem, för hon var inget barn, men hon fyllde ju tillvaron väldigt mycket med sin närvaro, med liksom, hon var där och slängde saker omkring sig, alltså att hon skapade liksom lite mer arbete kan man säga.
Hon var på många sammanhanget.
Sätt, ja, alltså på många sätt var det ett irriterande merarbete det här att hon aldrig kunde lära sig hänga upp handdukarna när hon hade duschat. Att hon snodde mina saker. Att hon drack upp juicen och satt in ett tomt paket och så vidare. Och att det ofta var en massa folk och jag gillar alla hennes vänner och sådär. Men nu när hon är borta så är det så här, och det känns också som att ibland kan jag sitta och titta på min man och tänka så att ja, nu är det du och jag. Nu ska vi hantera det här i kanske 30 år till.
Ja.
Hur ska vi få tiden att gå, älskling? Så nu är jag lite så här, jag tänker så att nej, men jag får ni flytta ut på landet igen och kan få ett växt och så. Jag känner
men då
det,
är det ju en väldig, alltså där i finns det ju en väldig förmån och fördel i att ha den typen av förmåga och arbete som du och jag delvis ägnar oss åt att skriva.
Ja, för det kan man fortsätta med även när kroppen börjar svikta, så att säga. Och det är ju skönt. Men, nej, men jag förstår henne fullt ut. Och jag förstår också precis det du säger, att när man är i den här intensiva fasen av sitt liv där man har, för du har ju barn som är betydligt yngre än mina, som ju kommer bo hemma länge till och som fortfarande går i skolan. Och
de
som
ska bo hemma alltid, har jag sagt. Jag har bestämt det.
Ja. Ända tills du dör i alla fall. Nej, men liksom, de behöver hjälp med läxor, de ska skjutsas hit och dit, det ska koordineras med deras kamrater, det är fritidsintresse. Det tar så oerhört mycket tid och när allt är borta. Då blir det mycket, mycket tid att fylla. Veckan har många timmar.
Jag försöker säga det till mig själv ibland. Att man ska inte pusta över sånt då.
Nej,
inte
därför du kommer att sakna det. Det, går, alltså, det är så få år det handlar om. Sen är det mycket tid att fylla. Och det tycker jag är intressant. Jag tror det är Barman som har skrivit om det. Sigmund Barman, sociologen. Att tidigare så gick ju så mycket av människans vakna tid åt till att fylla de basala behoven.
Ja,
alltså man fick jobba mycket mer för ett bröd, för ett stycke tyg som man kunde sy kläder av, bara för att få varmt, för att veden skulle huggas. Nu trycker man på en knapp bara.
Ja.
Och det gör att vi har många fler timmar, och det är ju därför som vi har hittat på det här med fritidsintressen.
Ja,
det ska liksom testas vin, och det ska spelas golf och odlas hortensior eller vad det nu är. Och det gör ju att mycket av den mänskliga existensen idag så är ganska artificiell.
Ja,
därför är det ju ingenting som är viktigt på riktigt.
Nej, men exakt. Och jag tror att därför har vi på ett, i alla fall människor som bor i den här delen av världen har blivit generellt sämre på att vänta. Generellt sämre på att skjuta upp en belöning. Eller kunna tänka att det är så att säga strävan, det är arbetet fram till en viss punkt. Det är bara någonting man måste göra. Vi vill ha belöningen, vi vill äta, trycka in den där marshmallowen i munnen.
Nu.
Ja. Precis.
Och det ser man ju också på ökningen av SMS-lån till exempel och andra typer av lån. Så jag minns när mina föräldrar skulle köpa en ny bil när de var unga, då sparade de ju ihop till en bil. Yeah. Det är ju ingen människa i världen som sparar ihop till en bil idag. Man lånar pengar.
Yeah.
Och det är ju just det här, man måste ha en omedelbar tillfredsställelse. Alltså man kan inte tänka, men om vi lägger upp en plan så kan vi inte spara ihop till en ny bil på 3 år. Ingen gör så idag, men vi lånar pengar för vi måste ha en bil nu.
Yeah. Och jag tror också att tidigare generationers mer strävsamma, sparsamma hållning till vad man kan vänta sig av livet. Där det då kunde finnas ett perspektiv, jag gissar detta delvis nu, men jag tror alltså att man hade en föreställning om att det jag gör kanske inte jag själv cashar in. Det kanske inte är jag eller min partner nu som skördar frukterna av detta, utan det kommer så att säga komma nästa generation till del.
Ja.
Och jag gör alltså allt detta arbete, all min strävande nedlägger jag för att mina barn ska kunna få det bättre eller få någonting annat än vad jag hade. Och den osjälviska hållningen till att vänta eller att dröja med belöningen, den är oerhört sällsynt idag skulle jag säga.
Ja. Det är det verkligen, att vi lever i en tid som är väldigt, där individen är väldigt upptagen av sig själv och att tillfredsställa sina egna begär och sina önskemål omedelbart.
Ja.
Och det tror jag är dåligt för oss. För att jag tänker att
jag tror att det är dåligt för samhället också.
Ja, jag tror att det är dåligt på många olika sätt.
Mm. Mm.
Nej, men jag tänker för att mycket av det, alltså om du verkligen väntar och längtar och anstränger dig, om du ska spara ihop till något du väldigt gärna vill ha till exempel, då är ju det en glädje i sig när man tittar där och ser hur pengarna växer så att säga, även om det är väldigt små summor. Men om du har så mycket pengar så att du omedelbart kan köpa det du vill ha, då förkortar du ju glädjen, därför att då går liksom från att begäret växer till att det är tillfredsställt så förflyter nästan ingen tid. Du behöver inte vänta.
Nej.
Och då betyder det inte så mycket.
Nej, precis. Nej.
Återigen Bauman resonerar kring begär och menar att vi lever i en tid av begäret. Och med det menar han att det vi är ute efter, det är egentligen inte det här fenomenet eller saken, utan det är själva begäret. Därför att när vi har fått det här begäret uppfyllt, då uppstår nästa begär. Så att det är begäret som driver oss snarare än en driften att äga något eller åstadkomma något, utan vi vill begära hela tiden.
Ja.
Det är den. Jag tror Mikael Dahlén har försökt väl uttrycka han pratar om att vi lever i ett förväntansamhälle.
Mm. Mm.
Att det är förväntandet liksom. Det är där någonting uppstår. Men sen så när den förväntan har blivit uppfylld, då måste vi vidare, vi måste jaga
precis.
Vidare till nästa.
Ja. Ja. Mm.
Och eftersom vi då gör oss, alltså, det här uppfylls så snabbt, så finns
det är
lite
inom räckhåll. Allting är inom räckhåll. Och även om metoderna för att få det till sig då är man borde tänka på det 1 och 2 gånger innan man trycker in det här sms-lånet eller vad det nu är man köper på avbetalning eller något liknande. Men det finns där, du kan få det. Du kan tillfredsställa ditt begär och genast också tillåta dig att ett nytt uppstår. För där kan jag tycka att där finns väl också en mentalitetsförändring i att man inte nöjer sig då med att nu fick jag det här begäret tillfredsställt eller nu skaffar jag den där saken.
Utan då jagar man efter nästa.
Nej, då är det också tillåtet att genast begära något nytt.
Av midjan så smal så att råa jag.
Men man behöver ju de här begären som någon slags drivkraft. Jag tänker nu, jag känner mig oerhört lättad för jag har precis betalt en mycket stor skatteskuld.
Ja.
Jag har pratat mycket om detta med dig.
Ja. Men
det gör att jag sover så mycket bättre på nätterna. Mm. Det har varit svårt att få ihop de här pengarna. Och nu har jag blivit av med en enorm skuld. Jag har sällan varit så glad för att pytsa in sjukt mycket pengar till Skatteverket. För nu känner jag så, aldrig mer. Detta ska aldrig mer uppstå. Men det gör att nu kan jag börja spara till något annat än till Skatteverket.
Ja, just det. Så men nu blir det ju sparandet i sig som är en motor. Liksom.
Ja, men nu vill jag och min man ha ett litet hus.
Mm.
För jag var ju tvungen att sälja det hus jag hade för att jag hade just enorma skatteskulder. Mycket dåligt med skatteskulder på alla sätt.
Mm.
Men då är det ju ett långsiktigt projekt. För det kommer att ta lång tid för oss att få ihop den där 15%. Ja. Men då är det ett gemensamt projekt som jag och min man har.
Ja, just
där
det.
Vi tillsammans kan liksom fundera. Okej, när vi fått upp det till den här summan, kan vi placera det på något sätt?
Ni kan sträva tillsammans.
Vi strävar tillsammans. Mm. Mm. Och det tror jag är oerhört avgörande faktiskt i fungerande relationer.
Ja.
Att man har gemensamma projekt, att man strävar efter någonting och att man tillsammans planerar.
Mm.
Att det här vill vi göra och så gläds man åt framstegen.
Mm.
Och för mig känns det så enormt viktigt nu just eftersom alla barnen är ju borta.
Ja.
Så jag behöver något annat.
Ja, just det.
Det räcker inte att bara gå till jobb varje dag och sen kanske dela en flaska glögg på kvällen.
Nej, men det är fint det med. Men jag funderar så här, för jag sökte i mitt minne kring, eller i mitt huvud kring, vad finns det för väntan i skönlitteraturen eller i dramatiken, ja, och i filmhistorien, ja, och liknande. Och då kommer jag naturligtvis att tänka på i väntan på Godot.
Ja.
Som ju, för att knyta ihop det till vad du just sa och resonerade kring, att det Vladimir och Estragon,
mm,
vad de väntar på, vem Godot är, ja, det är ju liksom en del av hela den pjäsens absurdistiska nerv, att, mm, man inte riktigt vet, vad är det, vem är,
nej,
det?
Nej, man vet inte vad eller vem,
nej,
de som väntas på.
Men när jag har sett den eller läst, ja, den, så tänker jag alltid att det är någon slags mening de väntar på.
Mm.
Någonting som fyller dem eller som skulle göra väntan, förklara väntan,
ja,
förklara deras och motivera deras existens på,
precis,
något sätt. Som och det kan ju vara, ja, Gud. Det,
ja,
skulle kunna vara tro. Eller, ja, alltså att, för att man brukar ofta säga det att God, att,
ja,
den,
precis,
likheten där gör att det, ja, finns en sån religiös eller aspekt, mm, i pjäsen. Mm. Men jag tänker att det handlar om mening överhuvudtaget, mm, att fylla livet, att fylla existensen med, mm, mening. Mm. Och det är ju det du talade om tidigare också, att jag vill ha någonting som fyller denna tiden som, mm, nu uppstår när barnen är borta, mm, eller utflyttade. Vad är meningen, mm, med detta då? Vad finns det att vänta på som är, mm, meningsfullt?
Ja, man kan inte barna, för man har det enda man vet med säkert är att vi kommer att dö.
Mm.
Sen vet vi inte vad som händer efter döden, men det får bli ett annat program, känner jag. Men man kan ju inte heller bara gå och vänta på att livet ska ta slut. Utan någonstans måste man göra lite motstånd där och,
ja,
tänka. För att jag har ju på något vis uppnått väldigt mycket av de sakerna som jag har väntat på. Och som jag har känt förväntan inför.
Mm.
Ja, men bli klar med sin utbildning, publicera böcker, få barn, alla de sakerna.
Mm.
Och jag försöker hitta något nytt att vänta på. För,
ja,
jag tror det är viktigt,
ja,
att ha det.
Mm.
Därför det handlar också om att ha någon slags förhoppning,
mm,
och att någonting ska inträffa. Det tror jag är väldigt viktigt. Därför när jag funderar på det här med mening och liksom meningen med livet, så alltså, någonstans, och det låter ju banalt och självklart samtidigt, men jag tror att meningen med livet handlar ju väldigt mycket om att delta.
Mm.
Alltså det är deltagandet i sig själv som är meningen. Att meningen är ju inte något metafysiskt som helt plötsligt drabbar en bara, att där fick vi svaret, mm, att det är det här som är meningen.
Mm.
Utan jag tror snarare att vi fyller livet med mening genom att hela tiden delta.
Ja.
Gabriel Marcel, en kristen existentialist, han uttrycker det så, att det är deltagandet i sig.
Mm.
Och du är ju inne på de existentialistiska,
ja,
tankarna,
ja,
också nu. Att man fyller, alltså existensen fylls med alla de handlingar som vi utför, alla de val vi gör, det blir ju själva essensen, så att säga.
Ja, men det kan ju också vara att just ha någon att vänta på.
Ja.
Alltså, för att koppla tillbaka till pjäsen, alltså med Godot, att det, mm, finns någon man väntar på. Det finns, och att om man, ja, inte har någon att vänta på, inte något att vänta, fästa sin väntan på, mm, överhuvudtaget, mm, så blir allting väldigt tomt.
Ja, det blir det.
Och meningslöst kanske till och med.
Ja, samtidigt är det som du säger, att när då den här väntan är över, för du inledde med det,
ja,
så påfallande ofta så inträffar en besvikelse.
Ja, precis.
Jag har ju varit älskarina till många gifta män. Och då har det ju varit någon slags, ofta har jag ju då väntat på att den här mannen ska lämna sin fru.
Mm.
Vilket är rätt sällsynt att de gör, kan jag säga. Det vet alla som har varit älskarina till gifta män. Men när de har gjort det så har det inte alltid varit så roligt som jag trodde.
Nej.
Och då har jag insett att en del av tjusningen med det här förhållandet var just hemlighetsmakeriet,
mm,
smusslandet. Och att det var väldigt mycket väntan. Mm. Jag har ju skrivit en biografi om Hannah Arendt. Och Hannah Arendt, hon hade ju ett förhållande med sin mycket äldre professor Heidegger.
Mm.
Som jag var gift med, en mycket sån här tysk Brynhilde-typ. Och han följer för den lilla, tunna, späda judinnan Hanna. Mm. Och det var ju väldigt mycket väntan för henne.
Mm.
Och hon väntade så mycket på honom så att hon försakade allt annat.
Ja.
För att hon ville vara tillgänglig när han kunde. Så hon satt ensam på sitt studentrum på någon vind någonstans. Hon stod utanför hans fönster och då hade de något slags teckensystem att om han tände en viss lampa i ett visst fönster, då kunde de ses. Mm. Och de träffade sen på liksom Schaska hotell och så vidare. Men då var det väntan i sig som också gav hela förhållandet en krydda och för Hanna en känsla av exklusivitet när de väl träffades. Mm. För när då den här liksom gifta mannen har lämnat sin fru och man kan träffa honom hela tiden, då är det inte så jävla roligt. Då är han lika tråkig som alla andra män.
Men det finns ju en Ingmar Bergmans film Kvinnors väntan som delvis beskriver precis, det är ju en episodfilm, det är ett antal olika kvinnor som kommer samman och när de sitter vid den här, det är någon sommarstuga eller något liknande, så berättar de olika minnen ur sina äktenskapliga liv eller sina älskarinneliv och så vidare. Och där allt går ut på att de på olika sätt väntar då.
Ja.
Och skälet till att de sitter i den här stugan och väntar är att de väntar, och tillsammans är att de väntar på sina män.
Det är ett väldigt Chekhov-stöv över det. Har du tänkt på det? Ja. Chekhov-pjäser. Det är alltid en samling, ofta påfallande, ofta majoriteten kvinnor. Det är en grupp människor som väntar på någon som aldrig kommer.
Precis. De ska göra något som de aldrig Chekhov blir färdiga att göra.
Precis. Ja. Personer kommer aldrig, de gör aldrig det. Utan det är alltid bara det väntan.
Alla det är ungefär som Håkan Hellström, han väntar på att lämna Göteborg.
Ja, men det kommer
det är bara att ta göra. Tåget, Håkan.
Ja, kom till Malmö, det är trevligt där.
Ja, nej men precis. Och det, men där i, det är ju Bergmans första komedi, den här Kvinnors väntan. Mm. Eller det är inte en komedi, men det finns komiska inslag i det. Just för att han beskriver på ett så träffande vis den här typen av äktenskapliga misstrivsel eller vantrivsel. Ja. Eller då förväntningar som kommer på skam inom ramen för ett äktenskap eller inom ramen för en utomäktenskaplig relation eller alla typer av konstiga konstellationer. Mm. Men där väntan är en central del i en sån relation också.
Jo, alltså väntan är ju ett starkt inslag i den mänskliga existensen på olika sätt, får man väl säga. Och liksom att stå ut med väntan handlar om det som vi pratar om, att kunna skjuta upp föreställningen om en belöning. Och när belöningen då inträffar så är den ju ibland en besvikelse, men inte alltid. Vi inledde ju med att prata om att vi hade en liten julklapp.
Ja, ja.
Nämligen att vi varje dag fram till jul på traditionellt sätt kommer att presentera ett avsnitt i Söndagsskolans julkalender.
Mm, mm.
Så ni behöver inte vänta så länge på detta.
Nej.
För den kör ju igång redan den 1 december. Och kommer sedan varje morgon klockan 7 kommer det finnas en ny liten, vi kan väl kalla det lucka.
Ja, alltså en liten julklapp, förjulklapp.
Alltså vi är ju inte så tekniskt bevandrade, så det har ju varit roligt om ni hade kunnat öppna på något vis. Men ni kan helt enkelt
gå in på något. Vi har inte hunnit göra en sån.
Nej, vi har inte hunnit det.
Men jag knyter till väntan just så. Det jag väntar på varje söndag som jag tycker är jätteroligt, det är ju att läsa kommentarer. Ni lyssnare som skriver och säger till oss, till mig och Ann, vad ni tycker om vad vi har sagt eller vad vi har gjort. Ibland är det ris, ibland är det ris.
Vi har ju också stora förväntningar för detta. För varenda lördag så skickar vi meddelanden till varandra. Morgondagens avsnitt är jättebra. Det här kommer att bli nu.
Vad kommer de att säga nu? Så nu kommer vi att få 24 dagar och vi hoppas att få respons också.
Ja, men det hoppas vi verkligen. Och vi hoppas att er väntan inte ska vara förgäves.
Nej.
Utan att vi inte ska göra er besvikna.
Nej.
Så kan vi väl uttrycka det. Så håll ögon och öron öppna den 1 december. Då kommer först avsnitt att läggas upp på alla de olika plattformar heter
ja,
det, va?
Ja.
Som vi brukar publicera vår podd på.
Ja.
Så håll ut.
Håll,
vänta, men inte för länge.
Håll kalenderstilen.
Ja, kalenderstilen. Vi säger sen så länge.
Hej då!
Hej då! Tar alla vackra former vägen, och var kommer alla hakorna
på makorna ifrån? Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.